Ja. Välkommen tillbaka till den sista föredraget i de här bibelkumdagarna. Idag ska vi tala lite om Romarbrevet kapitel 7. Det var kanske några som reagerade då de läste titeln på det här, eller ämnet på det här föredraget, sann andlighet. För andlighet eller spiritualitet, det är kanske något som vi heller förknippar med de så kallade den nyandliga rörelsen eller New Age. I mitt land, i Norge, och jag tror också här i Sverige, så får den här nyandligheten stadig mer framgång. Ofta står kändisar fram och berättar om sina positiva erfarenheter med denna rörelsen. Ja, som ni kanske vet är det i Norge till och med en representant för kungahuset som aktivt promoterar denna rörelsen genom sin änglarskola. Jag har hört om prinsessan Märtha Louise änglarskola. Guds ord talar också väldigt mycket om andlighet. Och det är viktigt att vi som kristna vet vad sann andlighet består i. Och vi ska i det här föredraget först och främst gå till Romarbrevet kapitel 7 och se vad Paulus lär om en kristens sanna andlighet. I Galaterbrevet 5, vers 16 skriver Paulus läsa på svenska. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Eller som det står på norska, lev ett liv i anden. Detta är ett mycket starkt uttalande. Och det griper väldigt vitt. För här säger Paulus faktiskt att om vi lever ett liv i anden, så vill vi segra över den syndiga naturen. Men vad betyder det att leva ett liv i anden? Och det är detta vi ska försöka besvara i det här föredraget. Vad vill det säga att leva ett liv i anden? Vad betyder det att leva ett sant andligt liv? Låt oss först försöka få lite klarhet kring uttrycket andlighet. Ofta kan vi höra människor säga att den personen är en djupt andlig person. Eller religiös, säger man kanske ofta. Men man använder också ofta ordet andlig person. Det behöver inte betyda att de uppfattar den personen som en troende kristen. Ofta betyder det inte något annat än att de uppfattar personen som en som är mer än genomsnittlig upptagen av religiösa saker. Kanske personen är aktiv i en nyandlig rörelse. Kanske han eller hon är en troende muslim eller buddhist. I alla fall är personen mer upptagen av andliga saker än av jordiska saker. Så vad är sann andlighet? För oss är det viktigast att ställa frågan, hur definierar Gud andlighet? Vad menar Paulus när han säger att om vi lever ett liv i anden, följer vi inte begär i vår syndiga natur? Vad är hänsikten eller syftet med sann andlighet? I mitt förra föredrag igår så såg vi hur Paulus förklarar hur vi ska leva det nya livet. Vi som är döpta till Kristus, vi är döda med honom, såg vi. Och det betyder att vi är döda i förhållande till synden. Och vi är stått upp till ett nytt liv, ren och fri från synd, till ett liv i tjänst för Gud. I sista del av kapitel 6, som vi inte kom in på i det förra föredraget, där skriver Paulus att vi inte längre är slavar för vår tidigare herre, synden, men vi har blivit lydiga mot den lära som har övergivit oss. Står i 6:17. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Och i vers 18 står det, nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Denna nya tillstånd, detta nya livet, denna nya frihet från synden är inte något som vi gradvis måste växa in i över tid. Det är inte något som vi först når fram till efter ett lång tids strävan och stora ansträngningar. Nej, detta är en tillstånd eller en existens som vi äger här och nu, fullt och helt genom tron på Kristus. Vi är döda med Kristus och har stått upp igen till ett nytt liv, fri från synd. Det är detta vi är. Vi har blivit slavar för en ny Herre, nämligen Kristi rättfärdighet som vi äger av bara nåd. I Romarbrevet 7 fortsätter då Paulus att förklara denna nya status som vi äger i Kristus. Och först så använder han ett enkelt exempel för att visa hur vi har blivit fria från lagen. Vi läser de första tre verserna i kapitel 7. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru, står det. Alltså Paulus talar om en gift kvinna som är bunden till sin äkte man så länge han lever. Men om hennes man skulle dö så är hon fri från äktenskapens förpliktelser och kan gifta sig på ny med en annan man utan att vara skuldig i äktenskapsbrott. På samma sätt, säger Paulus, var vi en gång bundet till lagen, men nu är vi fria till att bära frukt för Gud. Han säger vidare i vers 4, så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ja, bilden är tydlig. Alla lagar som är kommit till här på jorden, antingen de är upprättade av människor eller givet oss av Gud, gäller bara så länge en människa lever. Detta gäller också äktenskapsbudet. Äktenskapsbudet gäller bara så länge de som är gifta lever. Om en av dem dör så är den andra självklart inte längre bundet av lagen. Han eller hon är som död i förhållande till lagen. Kom ihåg vad vi sa i det förra föredraget. Vi döde med Kristus. Och då Kristus döde, döde vi med honom. Då han stod upp igen, stod vi upp igen tillsammans med honom. Vi blev förenat med Kristus i hans död, så att vi kan stå upp igen och tillhöra honom i hans liv. Vi vet självklart att vi en dag ska bli uppväckt från de döda till att leva med Herren för all evighet. Alltså uppståndelsen på den yttersta dagen. Men inte denna uppståndelsen från de döda på den yttersta dagen Paulus talar om här i Romarbrevet 6 och 7. Här talar han om vår tid här på jorden. Och varför vi ska leva våra liv i tjänst för Gud. Och han understryker detta starkt. Och han upprepar det på många olika sätt. Han säger att vi ska bära frukt för Gud. Det är syftet med vår död och uppståndelse samman med Kristus. Vi ska bara bära frukt åt Gud. Och så kommer han till konklusionen på det han vill undervisa om i dessa första verserna i kapitel 7. Om vi läser från vers 5. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi inte bär frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Ser vi hur Paulus på ny tar utgångspunkt i evangeliet om vad Jesus har gjort för oss. Vi är lösta från lagen, fördi vi är döda från lagen som band oss, säger han. Låt mig försöka förklara detta med hjälp av ett par enkla illustrationer från livet. Tänk dig att du arbetar som sekreterare i en firma. Den här firman har en mycket tjock arbetsinstruks för ditt jobb. Och du är förpliktad att hålla tusenvis av regler och detaljerade regleringar för ditt jobb. Och tänk dig också att din chef, han är mycket krävande. Vid varje medarbetarsamtal så drar han fram arbetsinstruksen och läser några paragrafer. Och han kommer med en mängd med påminnelser om alla reglerna som du måste hålla. Och alla som jobbar, de måste hålla reglerna till punkt och pricka. Och varje arbetare är pålagt att rapportera en medarbetare som inte håller de reglerna. Om en arbetare blir gripen i att ha övertrott en eller annan regel, så blir han då överröst av chefen med förmaningar och trusslar och hotelser, heter det på svenska. Tänk dig en annan firma. Chefen din är en av de snällaste människor du känner. Medarbetarmötena är uppmuntrande och stärkande. Arbetarna blir uppmuntrade till att stödja varandra, till att hjälpa varandra på alla möjliga sätt. Chefen behandlar alla med kärlek och respekt. Och ständigt så ger han goda och konstruktiva tillbakamälningar. I den här firman är boken med arbetsinstruktionen lika tjock som i den förra firman. Men här tas den bara fram om det är en som undrar på något och behöver en positiv rättledning. Överraskande nog så är faktiskt arbetsinstruktionen mycket läst i den här firman. Och ständigt är det arbetare som knackar på dörren till chefen och undrar på om de kan få ta en kik i boken med arbetsinstruktionen. Ja, du förstår säkert den här illustrationen. I den första firman blir arbetarna drivna av fruktan. De har ingen möjlighet till att följa varenda lilla instruks av alla de tusenvis av regler som boken innehåller. De är ovetande om vad alla instruktionerna säger, och de är odugliga att hålla dem. Och det är vanligt på den här arbetsplatsen. Och de som är duktigast till att hålla reglerna, ja, de blir stolta över sig själva och de blir dömande och arroganta gentemot de andra. Men i den andra firman, där är arbetarna fria från lagen och arbetar i en miljö fylld med kärlek och omsorg för varandra. Arbetarna, de tar gärna en kik i arbetsinstruktionen när de är i tvivel om vad de ska göra. Och de arbetar under en omsorgsfull chef och tillsammans med stöttande medarbetare. Med andra ord, i den första firman tjänar arbetarna på det gamla sättet, efter bokstaven. I den andra firman tjänar arbetarna i ett nytt liv, i anden, kan man säga. Låt oss använda en annan vardagshistoria som illustration. Regelbundet så bakar mor i huset kakor. Så att kakburken, har ni det i köket? Ja, burk med kakor. Den är alltid fylld med goda kakor. Hon bakar regelbundet, så den alltid är full med kakor. En gång ibland så ger hon en kaka eller två till ett av barnen, eller till barn eller till folk som kommer på besök. Tänk dig nu att du är en liten pojke eller en flicka i den här familjen. Varje dag så går du forbi kakburken som står på köket. Du är ganska ung och du tar kakburken för givet. Den har alltid varit där. Den har alltid stått där på köket. Den har varit en del av livet i familjen. Du vet att när mor har lust så ger hon dig en kaka. Och du har ingen problem med detta. Och du syns att det är en helt okej ordning. Tänk dig så att det morgon du går ut i köket så ser du plötsligt en stor skylt över kakburken. Och på den skylten står det följande. Det är förbjudet att ta kakor. Det är förbjudet att röra kakburken. Den som bryter förbjudet vill bli tatt och straffet. Du måste inte en gång tänka på att ta en kaka. För jag är din mor och jag kan läsa tankar och jag vill straffa dig om du så bara tänker på att ta en kaka. Hälsing mor. Plötsligt är allt förändrat. Du får inte en gång låta tänka på att ta en kaka. Men vad händer? Jo, nu blir du helt uppslukt av tanken på att ta en kaka. Kanske du inte vill bli tagen alltså, tänker du. Jag kan ju bara försöka lägga kakan lite annorlunda. Jag tar en kaka och lägger kakan lite annorlunda så att det fortsatt ser ut som att burken är full. Mamma kan väl inte veta precis hur många kakor som är uppe där. Men så kommer du på det sista budet. Du måste en gång tänka på att ta en kaka. Och så vet du, det var ju precis det jag just nyss gjorde. Jag tänkte på det. Och då har du allerede övertrott budet. Lagen. Dagen går. Allt du tänker på är att ta en kaka. Du klarar inte att få det nya skylt ut av huvudet. Du ser det för dig hela tiden. Kanske är det till mitt eget bästa, tänker du. Och det hjälper en liten stund att tänka så. Att det är ju till mitt eget bästa. Men inte länge efter så är du igen upptagen av att du måste få ta en kaka. Jag måste tvinga mig själv till inte tänka på det, säger du till dig. Du försöker blockera tanken för en stund. Men plötsligt kommer den tillbaka. Varför måste mamma göra det här, tänker du. Så girig hon har blivit. Jag har inte en gång lust att prata med henne. Och lite senare om eftermiddagen så kommer du hem. Du går sakta in i huset. Mamma är visst inte hemma. Du bestämmer dig för att ta en kaka. Du orkar inte tanken på att tänka på att du ska straffas. Du tänker inte en gång på hur gott det ska smaka. Du har bara lust till att ta en kaka. Varför? Därför att mamma sa att du inte fick lov. Ja, det är ju då ologiskt. Men du klarar inte att förklara de här känslorna som du har. Men du kan inte förnekta dem heller. Och du snickar in på köket. Du kastar ett snabbt blick för att se mamma i köket. Hon är inte där. Sakta vänder du dig mot kakburken. Och skylten. Men se! Mamma har tagit bort skylten. Den är inte ingen skylt längre. Nu ändrar situationen sig igen. Den intensa lusten efter att den stjäla en kaka, den minskar. Kakburken, den ser likadan ut som den alltid har gjort. Det är en fin burk att ha kakor i. I detsamma kommer mamma in i köket. Och jag säger hon, jag tog bort den skylten. Du kan ta din kaka när som helst du har lust. Men var så snäll, inte spis för många. Och lyckligt tar du en kaka och går ut på ditt rum för att göra läxor. Ingen fruktan, ingen straff, ingen synd. För vi kom till tro, så var vi också, liksom det här barnet uppslukt av önskan om att göra mot Guds vilja. Vi var slavar under synden, står det i kapitel 6, vers 16 och 17. Slavar under synden. Vi blev styrt och kontrollerat av vår syndiga natur. Det var som en eld som brann i våra hjärtan. Och när vi tänkte på Guds lag så var det som att bära bensin till bålet, till elden. Och fördi vi var slavar under synden, så kunde vi inte annat än att synda. Och om vi inte syndade i handling, så gjorde vi det i tankarna. Paulus uttrycker det så. Så länge vi behärskades av vår onda natur, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar. Då vi kom till tro så döde vi med Kristus, och vi döde från lagen som band oss, som hållt oss fången. Nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, står det på svenska. Lagen har ingen del i vår nya existens som Guds barn. Den har ingen betydelse för vårt eviga liv. Den har ingen medverknad i det att vi har fått Guds välsignelse. Det var inte vid lagen vi kom till tro på Kristus. Det var inte lagen som frälste oss. Och lagen motiverar oss inte till att tjäna Gud. Varför? Därför att i Kristus har Gud gjort en ände på lagen. Paulus skriver i kapitel 10, vers 4. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Men tyvärr så är det här en ganska främmande tanke för många som kallar sig kristna. För många innebär kristendom nöjaktigt det motsatta. För dem betyder det att vara kristen detsamma som att försöka hålla lagen, att be om Guds hjälp till att hålla lagen. Men det är det motsatta av vad Paulus säger här. Den gudomliga hjälp vi har fått av Gud så att vi kan tjäna honom består i att vi är löst från det som tidigare har hållit oss fången eller som band oss, nämligen lagen. Och denna nya frihet som Gud ger oss i Kristus ger oss kraft till att tjäna honom. Så länge vi är bundna av lagen så har vi ingen kraft. Det enda lagen gör är att göra det som förer till död, säger Paulus. Lagen gör ingenting som förer till liv. Lagen får oss inte till att tjäna Gud. Och orsaken, säger Paulus, det är alltså att lagen använder vår syndiga natur till att väcka syndarna till liv i oss. Så vi är alltså lösta från lagen som band oss, eller som hållit oss fången. Istället tjänar vi Gud i ett nytt liv i anden. Detta tror vi. Vi tror att detta är sant. Och detta är en viktig del av det att leva i tro utan att se. Ja, för om vi skulle gå efter det vi ser med våra ögon och kan konkludera utifrån vår förnuft, så måste vi göra oss förtjänt av det vi ska få. Förtjänt det vi ska få. Med våra mänskliga tankar så är det lätt att dra den konklusionen att om jag ska få det eviga livet så måste jag på en eller annan måte förtjäna det. Lagen är på ett eller annat sätt förbundet med det eviga livet. Och vi tänker att också när det gäller de andliga sakerna så måste det vara en slags orsak, verknad. Om jag är god, då får jag något av Gud. Om jag håller lagen, då förtjänar jag det eviga livet. Så tänker vi. Och så resonerar den mänskliga förnuften. Men i Kristus så introducerar alltså Gud en helt ny och ett helt nytt och helt annorlunda sätt att göra sakerna på. Och det är detta Paulus så kraftigt försöker att inpränta i oss. På många sätt så kan vi säga att detta är en aspekt vid den korsets dårskap som han talar om i 1 Korintierbrevet, kapitel 1, vers 18. För den mänskliga visdom och förnuft så är det dårskap att Gud inte använder lagen till att frälsa. Att han inte kräver lagens gärningar av oss. Att han tvärtom löser oss från det som band oss eller som hållit oss fången, nämligen lagen. När du hör att lagen inte har någon plats i ditt liv som Guds barn, så ska du ta det till hjärtat. Inte försöka begränsa det på ett eller annat sätt. Inte säga, ja men buden är väl fortsatt viktiga. Är det inte? Eller, Paulus förkynner ju också lagen många platser, gör han inte? Eller, jag kan väl inte se helt bort ifrån Guds vilja, kan jag? Kan jag det? Och självklart, det är ju sant, något sant och rätt i alla dessa argument. Men de måste aldrig på något som helst sätt förhindra dig i att ta till dig det Paulus skriver här i Romarbrevet 7. Vi är döda från det som tidigare band oss, säger han. Vi är blivit befriade från lagen. Vi tjänar inte som förr efter bokstaven, eller vi tjänar inte i bokstavens gamla tjänst, står det. Det finns bara ett sätt som vi kan stoppa den syndiga naturen från att vara i verksamhet och brinna i oss. Och det är att ta bort bensinen. Du måste placera arbetsinstruktionen på sin rätta plats. Du måste ta bort förbudsskyltet över kakburken. I Kristus är det ingen lag. För i Kristus dog är också det... Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från det döda. Och det är så tydligt och klart, det Paulus skriver här, att det egentligen är märkligt att så många inte fattar det. Vi har blivit dödade från lagen i Kristus. Kristus tog bort lagen då han uppfyllde den i sitt liv. Och sonade Guds straff över alla lagbrytare i sin död. Och du har blivit förenad med honom i hans död. Lagen har ingen krav att komma med överför Kristus. Och därmed heller inte överför dig. Du som är förenad med honom. Och fördi du är död för lagen. Så får inte din syndiga natur någon näring. Närande ilden. Elden i hjärtat får inte någon ny bensin. Och vad blir resultatet? Ja, att du kan tjäna Gud i ett nytt liv, i anden. Vi läste inledningsvis Galaterbrevet 5:16, där skriver Paulus, lev ett liv i anden, då följer ni inte begär i vår syndiga natur. Det är ingen befallning, det är ett faktum. Det är ingen motivationsmetod. Detta är faktum som har kraft i sig till att kväva elden i vår syndiga natur och få oss till att tjäna Gud i ett nytt liv, i anden. Detta är sann andlighet, att tjäna Gud i ett nytt liv, i anden. Och detta nya liv är inte något som vi föder i oss själva. Det består inte att vi är mer upptagna av andliga saker än av kroppsliga saker. Det innebär inte att vi fylls av en sorts feel-good-känsla. En god känsla liksom, som vi har går och bär på hela livet. Nej, den består i att Guds ande lever i oss. Leder oss till Kristus. Frir oss från lagen. Och inte minst får vår syndiga natur till att hålla sig i ro. Så att vi istället villig och glad kan tjäna Gud. Detta är gott budskap. Detta är evangelium. Men låt oss gå vidare i Romarbrevet 7. För så många av er kanske redan har tänkt, så är det några frågor som reser sig och som måste besvaras. Vi har nu hört hur Paulus undervisar om det nya livet i tjänst för Herren som den heliga ande har skapat i oss. Det första problemet som mäler sig är när vi betraktar oss själva och finner en mängd bevis på det motsatta. Vår syndiga natur är inte död. Faktum är att den är mycket aktiv. Och den använder lagen som springbräda som man hoppar på så. Språngbrätt, ja. Till synd. Vår syndiga natur använder lagen som en språngbräda till att synda. Vad innebär detta faktum i ljus av allt det vi till nu har talat om? Det är det ena problemet. För det andra, vi hör att Paulus förmanar oss att följa Guds vilja. Men om vi verkligen tjänar Gud på det nya sättet i anden, så vill vi ju inte förvänta att Paulus måste förmana oss till att följa Guds vilja. För det vill vi väl göra automatiskt, tänker vi. Vi är ju en ny människa, en ny skapning med en ny vilja drivna av den heliga ande. Så vad är problemet med oss? Varför gör vi inte automatiskt Guds vilja? Eller kanske det är den heliga ande. Det är något fel på. Paulus han forstår alle disse innvendinger. I den siste delen av Romerbrevet 7 så gir han oss svaren. Poenget til Paulus kan sammanfattas på dette sättet. Ja, vi har den helige ande. Den helige ande verkar i oss. Hans gärning, den helige andes gärning, är fullkomlig och komplett. Vi är också fullkomliga i Kristus. Fullkomment, tillgitt, alltså förlåtet, och fullkomment i stand till att kontrollera vår syndiga natur. Vi måste aldrig tänka att vi är dåligare än det Gud har gjort oss i Kristus. Eller att den helige ande har skapat i oss en ny ande som inte är fullkomlig. Som är bara lite god. Som är bara lite gudomlig. Men, och detta är också ett faktum. På samma sätt som anden som verkar i oss genom evangeliet är fullkomlig. Är också den syndiga naturen som vi fortsatt har fullkomlig. Fullkomlig ond. När Paulus betraktar sig själva så ser han inte ett gammalt ego som gradvis blir bättre eller gradvis utvecklar sig till att bli en ny människa. Det är kanske så vi ofta föreställer oss det att växa i tron. Vi tänker att vi gradvis förändrar oss från att vara onda till att bli rättfärdiga. Och det är möjligen så det ser ut på ytan. Men under ytan så sker det lite annorlunda. När Paulus betraktar sig själva så ser han två personligheter. Sin gamla syndiga natur och sin nya andliga natur. Så som han har beskrivit det här i vers 1-6. Och dessa två personligheterna, de ligger i konstant strid med varandra. Paulus beskrev den samma andliga striden då han skrev till Galaterna. I det verset efter, alltså kapitel 5, vers 17, där skriver han: Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill, skriver Paulus där. Låt oss läsa vad han skriver i Romarbrevet 7, och vers 7-13. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfälle och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfälle och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Skriver Paulus. Här beskriver han vad han ser att den syndiga naturen gör i honom. Låt oss först lägga märke till att när Paulus talar om synden. Så talar han om den som om den var en person. På grekiska så använder han den bestämda artikeln tillsammans med ordet synd. Och detta betyder att han personifierar synden. Och detta gör han flera gånger här i detta stycke. I vers 17 identifierar han denna personen som synden som bor i mig. Synden som bor i mig. Och i vers 18 så identifierar denna personen som mitt kött. Det vill säga min syndiga natur. Och i flera av sina andra brev så talar Paulus om den syndiga naturen som den gamla människan. Den gamla människan. Han personifierar synden. Vad säger så Paulus om lagen? Han säger att lagen är god. I sig själva är det inte lagen som är problemet. Nej, lagen är helig och budet är heligt och gott och rätt och gott, säger han. Problemet är vår syndiga natur. Vår syndiga natur tar nemlig lagen og anvender den som et verktøy til å begå synd. Når lagen sier til vår syndiga natur, du skal ikke ha begjær, så svarer vår syndiga natur, nu har du precis lært meg et nytt sett at synda på. Nu vet jeg hva jeg skal gjøre for å synda. Jeg skal begjære. Og Paulus sier at da budet kom, fikk synden liv. Før levde jeg uten lagen, men når budordet kom, fikk synden liv. Før han fikk høre budet, du skal ikke ha begjær, så var den syndige naturen hans død. Det betyder ikke at den ikke eksisterade, men den var inaktiv, kan man säga. Den hadde ikke noe bud at synda mot. Men da han fikk høre budet og forstod hva budet verkligen innebar, nemlig et fullstendig forbud mot alt syndigt begjær, då blev den syndige naturen väckt till liv ved at den fikk et bud at synda, et budord at synda mot. En anledning som den verkligen benyttet sig av. Ty synden grep tillfälle och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det, säger Paulus. Så två ting hände då, alltså då budet kom, nämligen den syndiga naturen blev väckt till liv. Det var det ena, men jag döde. Jag dog, skrev Paulus. Den syndiga naturen blev väckt till liv, men jag, säger Paulus, jag dog. Så det som alltså egentligen skulle ge liv, det förde till död. Och vi förstår att han här talar om den andliga döden. Den som han i Efesierbrevet 2, vers 1 beskriver som en död som beror på våra missgärningar och synder. För det är en slående paradox i det här. Den andliga döden i oss är ett faktum. Alla människor är andligt döda på grund av den syndiga naturen som är levande och aktiv på grund av budordet. Vi är som döda, men vår syndiga natur är levande och aktiv. Då Paulus var farisé så var han blind överför det faktum att Gud fördömer syndiga lyster och begärelser. Han trodde att det inte var någon specifik lag som fördömde det syndiga begäret. Men så hände det något. Budet kom till honom och väckte begär i honom. Och därmed visar Paulus vilken rutten revolt, som vår syndiga natur är. Vår syndiga natur står hela tiden emot Guds vilja. När Gud säger att han inte vill att vi ska göra en bestämd gärning så blir vår syndiga natur upprörd och får oss till att göra nöjaktigt och motsatt av det Gud vill. Och i resten av Romarbrevet 7 så beskriver han med starka ord hur den syndiga naturen hela tiden gör upprör mot Guds vilja. Och han beskriver utifrån sin personliga erfarenhet här, Paulus. Och får visar hur den syndiga naturen får honom att göra, inte göra det goda, men istället göra det onda. Vi läser från vers 14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fången under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Paulus sier at lagen er av anden, står det på norsk, men her har de oversatt helt korrekt. Vi vet at lagen er andlig, for det er det det står ordet på grekisk, at lagen er andlig. Det betyder at lagen kan bare holdes av en person som også er andlig. Det vil si, lagen kan bare holdes av en som har viljen og ønske og kraften til å tjene Gud helt og fullt. Men Paulus sier at det kan hverken han eller vi andre gjøre. Vi er ikke andlige så som vi er av naturen. Vår syndige natur er fortsatt der. Den får oss til å gjøre det motsatte av det vi ønsker å gjøre. Viljen til å gjøre det gode, det har vi som er døpte til Kristus og oppreist til et nytt liv. Men det gode som vi vil, det gjør vi ikke. I stedet gjør vi det onde som vi ikke vil. Og så beskriver, på det her sättet beskriver Paulus den her konstanta, villösa striden som pågår i oss. Og hans konklusjon på detta når det gjelder han själv, ja, alla kristna, det är detta. Så tjänar jag alltså synden, tjänar jag själv med mitt inre, mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Står det på i folkbibeln. Ja, tycker vi det här är deprimerande? Tycker vi att det är förtvivlande att den här striden aldrig tar slut? Både ja och nej. Fullkomlig seger ska vi få uppleva först när vi kommer till himmelen. Men samtidigt så är denna striden ett bevis på att vi är Guds barn. Den är ett säkert tecken på att anden bor i oss och får oss att kämpa troens goda strid. Kampen mellan anden och köttet i oss bevisar att vi är en andlig människa. Paulus visar att det att tjäna Gud i vårt liv, det vill aldrig bli lätt. Och de som påstår något annat, de talar inte sant. När vi hör ett budord från Gud så får det vår syndiga natur till att aktionera. Den här upproren som vi bär på motsätter sig Guds bud kraftigt och konstant. Och vi ser hur fördärvat vår gamla natur är. Efter vår nya människa så önskar vi att lyda Guds bud, men vår gamla natur hindrar oss att göra det. Ja, inte bara det, den får oss också till att göra det som är mot Guds bud. Paulus försöker inte med detta att ursäkta sina och våra synder. Men han önskar att understryka två viktiga sanningar. Det här bevisar för det första att det finns absolut inte något gott med vår syndiga natur. Och det bevisar för det andra att vi befinner oss mitt i en strid. Det finns två viljor som kämpar om att kontrollera vårt sinne och våra handlingar. Det är viktigt för oss kristna att erkänna dessa två sanningar. För om vi inte gör det, så vill det leda oss till förtvivlan när vi betraktar vår tro. Vi ser på livet vårt och vi ser att på trots av en innerlig önskan om att tjäna Gud, så ändrar vi så ofta med att göra det stick motsatta. Och då viskar Satan i våra öron, ha, du kan omöjligt vara en sann kristen, för annars hade du inte begått så stora synder. Paulus ord här i det här avsnittet i Romarbrevet 7 hjälper oss mot de här angreppen från Satan. För de visar oss hur stark vår syndiga natur är. Vi är kristna. Vi är Guds barn som gärna önskar att göra Guds vilja. Vi är döpta till Kristus. Vi är döda med honom och har stått upp samman med honom. Vi är lösta från lagen som band oss. Vi äger den heliga ande. Allt det här får vi trösta oss med hela tiden. Men samtidigt så vet vi att vi har en mäktig fiende i oss själva. Som är fullständigt trötten och som ständigt gör livet surt för oss. I det här livet vill vi aldrig bli kvitt vår syndiga natur. Mörke i oss vill alltid vara där. Men andens klara ljus vil också hela tiden skina. Det vill skina i vår nya människa som önskar att tjäna Gud i en sann andlighet. Vårt mål är att detta ljuset ska få skina mer och mer. Vi vill att den helige ande ska få mer och mer kontroll över livet vårt. Hur sker detta? Hur får ljuset skina mer och mer i oss och genom oss? Bara evangeliet. När vi ständigt på ny påminner oss själv att vi är döda med Kristus och har uppstått igen tillsammans med honom, så blir vi inspirerade och motiverade till inte att låta synden förhärska i oss. Bara när vi vet att vi är döda i förhållande till synden och lösta från lagen som band oss, så vill vi vara i stand till att tjäna Gud i en ny och villig ande. I vers 24 och 25 så visar Paulus hur evangeliet är en kraftig inspiration och motivation för alla troende. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Utbryter Paulus i sin förtvivlan över den tillsynelatande, oändliga och utmattande kampen som pågår i honom, så ber han om räddning. Vem ska fri mig? Vem ska rädda mig? Och han svarar själva: Gud, vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Står det i folkbibeln. Gud, vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Räddningen kommer ved Jesus Kristus, vår Herre. Han är räddningen. Jesus är frälsaren till Paulus och till oss alla. Och som vi vet så betyder Jesus frälsare. Kristus betyder den smorde, heter det väl på svenska? Den smorde. Gud sände Jesus för att frälsa världen från synd, och smorde han honom med den heliga ande. Dessa två orden minner oss om vem Jesus är. Han är Guds son, och de minner oss om hans frälsningsverk. Han kom för att frälsa. Och Paulus tillägger titeln Herre. Han är vår Herre, som vi tjänar med vårt liv. Han är ingen hård slavdrivare, ingen grusom tyrann, ingen fruktansvärt krigsherre. Han är vår gode och nådige frälsare som har dött för oss och uppstått för oss. Den som tror detta i sitt hjärta, han har frid med Gud. Han har en nådig far i himlen. Han har ett gott samvete för Gud. Han har ett nytt liv i anden. Detta är sann andlighet. Gud vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Amen.